Den falska profeten av Håkan Östlund. Ett stenkast bort i mörkret finns Medelhavet, saltdoftande, stillsamt suckande när det drar sig tillbaka från stränderna. Strax bakom honom kroasetten med palmer, pinje och fasadbelysta lyxhotell. Det är den 22 augusti. Elias sitter på Martines strandservering tillsammans med William Retzius och två halvdruckna gin och tonic. Svensksäsongen på Rivieran håller på att ebba ut medan den franska pikar. Han känner vibrationerna från mobilen och plockar fram den ur kavajens innerficka. Det svindlar till när han förstår att det är Ylva, även om det av säkerhetsskäl är namnet Jenny som lyser mot honom från displayen. Ta det du, säger Ville. Jag ska gå på muggen. Ville kryssar iväg mellan borden. Elias fingrar på mobilen. Ska han svara ändå? Men Ville kan vara tillbaka när som helst. Han vill inte att han ska lyssna när han talar med Ylva. Elias bor i en mindre svit på Hotel Martinez i Cannes med franska balkongdörrar som öppnas mot en intagande vy över Medelhavet. Som faktiskt är mer turkost än azurblått en vindstilla sommardag. Staden arbetar för högtryck, full av influgna turister. En avig mix av dekadent överkonsumtion, charterturism och franskt vardagsliv. Han har odlat bekantskapen med William Retzius i ett par veckor nu. Ville är juridikstudent. Han kommer från en välbeställd familj i Stockholm. Båda föräldrarna är advokater, men inte förmögen på samma sätt som många av hans vänners familjer. Och det är på grund av hans umgängeskrets som Elias jobbat hårt på att bli hans vän. Framförallt har det inneburit festande på Baoli och Gota till långt in på morgonen. Däremellan någon brunch på svinaktigt dyra restauranger och en utflykt för att åka vattenskidor som han mot alla odds överlevde med heden i behåll. Det är ständigt nya mandomsprov i alkoholkonsumtion, fysiska prestationer, attraktionskraft och betalningsförmåga. Åtminstone upplever Elias det så, men för Ville och hans vänner är det kanske en så självklar del av livet att de inte ens reflekterar över det. Det aldrig sinande flödet av sprit och champagne är på sätt och vis det svåraste. Efter operationen blev Elias tillsagd att vara måttlig med alkohol, helst undvika den helt. 7 månader har hunnit passera sedan de tog bort tumören innanför skallbenet, men han har ändå ingen lust att utsätta sin hjärna för några kemiska påfrestningar om det inte är absolut nödvändigt. Dessutom behöver han sin skärpa för uppdraget. Han ser sig omkring innan han diskret tömmer sitt glas i en stor kruka med en spretig palm. Elias lärde känna Ville på Martines strandbar 2 veckor tidigare och har sakta men säkert manövrerat sig närmare. Alltid hakat på när han kommit med förslag, vattenskidåkning och kommit med egna initiativ utan att verka alltför angelägen. Brunchen och 7-rättersmiddag på ett gammalt slott uppe i bergen vars tak öppnade sig mot stjärnhimlen lagom till att desserten serverades. Vid det senare tillfället fick han med sig ett gäng på 5 personer och passade på att ta notan. Kvällen är ung och det kommer att dröja länge innan den är över. Elias vinkar efter en kypare och beställer en ny drink så att den ska serveras lagom till att Ville kommer tillbaka. Det ska synas att han är på gång, inte sitter och stirrar ner i ett tomt glas. Han lägger undan mobilen i kavajfickan. Han är klädd i slitna 501-or, ett par bruna Weston-mockasiner, mörkblå kavaj över en ljusblå öppen charvé-skjorta. Håret halvlångt, bakåtstruket, inte alltför välvårdat och en vintage Omega på handleden som ska föreställa ett arv efter hans pappa. Ett slags standarduniform för unga, ekonomiskt obekymrade män från Paris. Inte för att Ville klär sig enligt den stockholmska motsvarigheten. Han går i nötta canvas-sneakers, jeans, en ledig vit linneskjorta och de krusiga, kastanjefärgade lockarna lever sitt eget liv. Men Elias har inte råd att experimentera. Han vill gärna framstå som mer än en kopia, men att sticka ut som excentriker är det sista han önskar. Det franska får räcka för att ge honom personlighet. Idag gick han faktiskt på krassetten i ett...